Kapitel 22. Ut ur klippan. Det var en märklig procession som Rand ledde ut ur klippan. De tågade österut medan vita moln dolde middagssolen och en lätt bris fläktade genom staden. I enlighet med hans befallning hade uttåget inte tillkännagivits för allmänheten. Men sakta spred sig ryktet om att någonting höll på att hända. Stadsborna släppte vad de hade för händer och sprang för att söka upp goda utsiktsplatser. Älgkrigarna var på marsch genom staden, ut ur staden. De människor som inte hade sett dem på natten då de hade kommit och bara varit halvt övertygade om att de alls fanns i klippan ställde sig nu i allt tätare led längs gatorna där processionen drog fram. De fönster som vette mot gatan var fulla med åskådare och några klättrade till och med upp på taken där de satte sig gränsle över takåsar och uppsvängda hörn. De räknade älgkrigarna och mumlade sinsemellan. Dessa knappt 200 krigare kunde aldrig ha intagit klippan. Drakbaneret fladdrade fortfarande över borgens topp. Det måste finnas tusentals älgkrigare kvar där. Och först draken. Rand red i skjortärmarna, ledigt och obesvärat. Övertygad om att åskådarna inte skulle ta någon särskild notis om honom. Han var bara en utlänning. Tillräckligt rik för att rida. Och det på en ypperlig, apelkastad hingst av bästa tyrenska stam. Han var i det märkligaste av alla märkliga sällskap. Men likväl bara en man, vilken som helst. Han kunde inte gärna vara ledaren för detta förunderliga sällskap. Den rollen måste tillhöra Lärn eller Moraine, även om de red en liten bit bakom honom, strax framför älgkrigarna. Det låga surret av vördnadsfulla viskningar som följde honom var säkerligen ägnat älgkrigarna, inte honom. Tajreningarna kanske till och med tog honom för en stallknäkt som red sin herres häst. Nåja, det var kanske för mycket när han red i täten på detta vis. Hur som helst var det en vacker dag. Ingen tryckande hetta, utan bara varmt. Ingen förväntade sig att han skulle skipa rättvisa eller regera. Han kunde lugnt glädja sig åt ridturen, njuta av brisen. För ett tag kunde han glömma hägrarna som var inbrända i hans handflator. En liten stund i varje fall, tänkte han. En liten stund till. Rand, sa Egwin. Tycker du verkligen att det var rätt att låta älgkrigarna ta alla de där sakerna? Han vred på huvudet och såg på henne när hon manade på Dis, sitt gråa sto, och kom jämsides med honom. Någonstans hade hon fått tag på en mörkgrön klänning med snäv delad kjol och håret hölls bak i nacken med ett grönt sammetsband. Moraine och Lan red fortfarande ett dussintal steg bakom dem. Eichedén satt på sitt vita sto, iklädd en ridklänning i blått siden, med lång kjol och gröna slitsar. Hennes hår var uppsatt med ett nät i guldtråd. Lan red bredvid på sin stora stridshäst. Han hade på sig sin färgskiftande väktarmantel och den lockade förmodligen fram lika många å och a som älgkrigarna. När manteln fladdrade i den lätta vinden drog skiftningar i brunt, grönt och grått över dess yta. Och när den vilade stilla tycktes den smälta samman med bakgrunden så att det verkade som om man såg genom delar av Lärn och hans springare. Det var inte särskilt behagligt att skåda. Matt var också med. Han satt hopsjunken i sadeln med uppgiven min och försökte hålla sig på avstånd från väktaren och Eichedén. Han hade valt en alldeles brun vallack som han kallade pricken. Det krävdes en god blick för att lägga märke till den breda bålen och kraftfulla manken som visade att pricken antagligen kunde tävla med både Rands hingst och Lans i såväl styrka som uthållighet. Rand hade blivit överraskad när Matt hade velat följa med och han visste fortfarande inte varför han gjorde det. Kanske av vänskap, Kanske inte. Stundom gjorde Mert märkliga saker av märkliga orsaker. Har inte din vän Avianda förklarat hur det fungerar med femtedelen, frågade han Egwin. Hon nämnde någonting om det, men Brand, du tror väl inte att hon tog saker också? Bakom Moraine, Lan, Mert och bakom Ruark, anföraren, gick elkrigarna i långa led. Mellan dem trampade rad efter rad av fullastade packmulor, fyra i bredd. När en ale-klan intog en fiendeklans boplats tog de enligt seden, eller enligt lagen, Rand hade inte riktigt begripit hur det hängde ihop, alltid med sig en femtedel av allt det som fanns där, mat undantaget. De hade inte sett några skäl att klippan skulle behandlas annorlunda. Men i själva verket var det bara en liten bråkdel av klippans rikedomar som låg lastade på mulorna. Fler män hade dött av girighet än av stål, hade Ruark sagt. Klövjekorgarna var lätt lastade med hoprullade mattor och väggbonader längst upp. Framför dem låg en strapatsrik färd över världsryggen och därefter en ännu mycket hårdare vandring genom Ale-öknen. När ska jag berätta det, tänkte Rand. Snart. Jag måste göra det snart. Moraine skulle säkerligen tycka att det var dristigt, ett djärvt drag. Hon skulle kanske till och med ge sitt bifall. Kanske. Hon trodde att hon redan kände till hela hans plan och gjorde inga försök att dölja sitt missnöje. Hon ville säkert att den skulle slutföras så fort som möjligt. Men ale-krigarna, tänk om de vägrar. Nåväl, om de vägrar så vägrar de. Jag måste göra det. Och vad femtedelen anbelangade. Han skulle förmodligen inte ha kunnat hindra ale-krigarna från att utkräva den ens om han hade velat. Och det hade han inte. De hade gjort sig förtjänta av en belöning och han hade ingen önskan att hjälpa de tairenska adelsmännen att behålla vad de under generationer hade kramat ut ur sina undersåtar. Jag såg att hon visade en silverskål för Ruark, sa han högt. Att döma av hur det skramlade ur säcken när hon stoppade ner den igen hade hon mer silver där, eller kanske guld. Tycker du illa vara? Nej, hon sa det dröjande, men en liten skugga av tvivel. Men sen blev rösten stadigare. Jag hade bara inte tänkt på att hon... Tairenierna skulle inte ha låtit det stanna vid en femtedel om rollerna hade varit ombytta. De skulle ha tagit allting som inte var fastmurat och sen stulit kärror att forsla bort det i. Att ett folk har annorlunda seder behöver inte betyda att de sederna är fel. Det borde du veta, Rand. Han lät höra ett mjukt skratt. Det var nästan som förr i världen. Han hade varit redo att förklara varför hon hade fel och hur. Och plötsligt hade hon gripit hans ståndpunkt och kastat hans egen outtalade förklaring i ansiktet på honom. Hans goda humör smittade av sig på hingsten som dansade framåt några steg. Rand klappade sin fläckiga springare på den krökta halsen. Det var en härlig dag. Du har en fin häst, sa Egwin. Vad kallar du honom? Lite av munterheten rann av honom. Ge dig in, sa han försiktigt. Han skämdes lite för namnet och sitt skäl att välja det. Jane Whitfarnes resor hade alltid varit en av hans favoritböcker. Och den vittbereste Jane hade kallat sin häst för Gedein, vägfinnaren på gamla språket. Därför att djuret alltid hade hittat vägen hem. Det skulle ha varit trevligt att kunna tro att Gedein skulle bära honom hem en dag. Trevligt, men inte sannolikt. Och han ville inte att någon annan skulle förstå hur han hade tänkt. Pojkaktiga dumheter hade inte längre någon plats i hans liv. Det fanns inte mycket plats för någonting annat än vad han måste göra. Ett vackert namn, sa hon frånvarande. Hon hade också läst boken, det visste han. och han hade halvt om halvt väntat sig att hon skulle känna igen namnet. Men hennes tankar verkade vara någon annanstans. Hon bet sig tankfullt i underläppen. Han hade ingenting emot tystnaden. Stadens sista utkanter gav plats åt åkermark och spridda torftiga gårdar. Inte ens en kongar eller kopplin, två släkter från Chufloden som var ökända bland annat för sin lättja, skulle låta sin gård förfalla på det här sättet. Husens grova stenväggar såg ut som om de när som helst skulle kunna rasa ner över de höns som gick och sprätte i dammet utanför. Bångnande lador fick ta stöd mot lagerträd eller kryddlön. Alla taken såg ut att läcka, med skifferplattor som var spruckna eller trasiga. Jätterna bräkte tröstlöst i kättar som skulle ha kunnat vara hastigt hopslängda samma morgon. Män och kvinnor stod barfota i de oinhägnade fälten och rensade ogräs. De stod med böjda ryggar och tittade inte upp ens när det stora sällskapet drog förbi. Trastarna och rödhättorna som sjöng i busksnåren förmådde inte lätta upp den tryckande dysterheten. Jag måste göra någonting åt detta. Nej, inte nu. En sak i taget. Jag har gjort vad jag har kunnat för dem under de veckor som jag har varit här. Jag kan inte göra mer nu. Han försökte undvika att titta på de fallfärdiga bondgårdarna. Var det lika illa i olivlundarna längre söderut? Där ägde människorna inte ens marken som de arbetade på. Alltsammans tillhörde storfurstarna. Nej, tänk på vinden. Det är skönt att den skingrar hettan. Ännu ett tag kan jag njuta. Snart måste jag berätta det. Rand, sa Egwene plötsligt. Jag vill tala med dig. Det var någonting allvarligt att döma av hennes min. När hon såg på honom syntes en glöd i de stora, mörka ögonen. Det liknade den som tändes hos Ninive när hon tänkte börja med någon av sina föreläsningar. Jag vill tala om Elaine. Hur så? Frågade han misstänksamt. Han rörde vid sin bältespåse där det låg två brev tillsammans med ett litet hårt föremål. Om inte båda breven hade varit skrivna med samma eleganta flytande handstil skulle han inte ha kunnat tro att de var författade av samma kvinna. Märkligt, efter allt detta kyssande och kelande. Till och med storfurstarna var lättare att begripa än kvinnor. Varför lät du henne fara så där? Han stirrade förbluffad på henne. Hon ville ju resa. Om jag hade velat hindra henne skulle jag ha blivit tvungen att binda fast henne. Dessutom är hon säkrare i Tanchico än i min närhet. Eller i Mats. Om det stämmer som Moraine säger om att vi drar till oss bubblor av ondska. Och det gäller dig också. Det var inte alls så jag menade. Det är klart att hon ville fara. Och du hade ingen rätt att hindra henne. Men varför sa du inte att du ville att hon skulle stanna? Hon ville ju resa, upprepade han och blev ännu mer förvirrad när hon himlade med ögonen som om han bara pratade smörja. Om han för det första inte hade rätt att hindra Elaine och hon för det andra dessutom ville fara, varför skulle han då försöka övertala henne att låta bli? Särskilt när hon var tryggare någon annanstans. Moraines röst hördes strax bakom honom. Är du redo att berätta nästa hemlighet nu? Jag begriper mycket väl att du döljer någonting för mig. Om du berättar kan jag kanske tala om ifall du är på väg att leda oss ut för ett stup. Rand suckade. Han hade inte hört att hon och Lärn hade kommit i fatt. Mert var också med, men höll fortfarande avståndet mellan sig och Aes Sedain. Tvivel, motvilja och bister beslutsamhet gled över Mats ansikte som moln över en skiftande himmel. Särskilt när han sneglade på Moraine. Han vände aldrig blicken rakt mot henne utan betraktade henne bara ur ögonvrån. Är du säker på att du vill följa med, Mert? Frågade Rand. Mert ryckte på axlarna och tvingade fram ett inte särskilt övertygande leende. Vem skulle missa chansen att få se det där fördömda Rudin? Egwen gav honom en förebrående blick. Åh, ursäkta språket, Eiser det. Fast jag har hört dig säga värre saker än så, och med mindre skäl, det slår jag vad om. Egwen stirrade indignerat på honom, men de röda fläckarna på hennes kinder visade att han hade träffat rätt. Var glad att Mert är här, sa Moraine till Rand. Hennes röst var sval och långt ifrån belåten. Du gjorde ett allvarligt misstag när du lät Perrin ge sig av och dolde det för mig. Världen vilar på dina skuldror, men om du inte har dem båda som stöd kommer du att falla, och världen med dig. Mert ryckte till, och Rand tyckte att han verkade nära att genast vända vallacken och rida därifrån. Jag vet min plikt, sa han. Och jag vet mitt öde, tänkte han. Men det sa han inte högt. Han önskade ingen medömkan. Någon av oss måste ge sig av hemåt, och Perrin ville göra det. Du är villig att offra vad som helst för att rädda världen. Jag gör det jag måste göra. Väktaren nickade, men sa ingenting. Lan skulle aldrig säga emot Moraine när andra var närvarande. Och nästa hemlighet, sa hon uppfordrande. Hon skulle inte ge upp förrän hon hade grävt fram den, och han hade ingen anledning att dölja det längre. Inte den här biten. Portalstenar, sa han enkelt, om vi har tur. Åh, ljus, jämrade sig Mert. Fördömda, förbrända, förblindande ljus. Gör inte grimaser åt mig, Egwen. Tur! Räcker det inte med en gång, Rand? Du hade nästan ihjäl oss, om du kanske kommer ihåg det. Nej, det var värre än så. Hellre rider jag tillbaka till någon av de där gårdarna och ber om anställning som svinaherde för resten av mitt liv. Du kan rida vart du vill, Mert, sa Rand. Moraines lugna ansikte låg som en mask över hennes raseri, men han ignorerade hennes försök att tysta honom med sin isande blick. Till och med Lan såg ogillande ut, även om hans hårda anletsdrag knappt ändrades. Väktaren satte plikten högre än allt annat. Rand skulle göra sin plikt, men hans vänner... Han tyckte inte om att tvinga folk att göra någonting, och han tänkte inte utsätta sina vänner för det. Så pass mycket borde han kunna slippa. Det finns inga skäl för dig att följa med till Eilöknen. Jo då, det finns det allt. Åtminstone. Bränner mig. Jag har ju ett liv att öda bort, så varför inte så här? Mert skrattade nervöst, nästan lite hysteriskt. Portalstenar bränner mig. Ljus. Rand rynkade ögonbrynen. Alla sa att han förr eller senare skulle bli galen. Men nu verkade det vara Mert som närmade sig gränsen. Egwen blinkade bekymrat mot Mert. Men det var till Rand hon vände sig. Rand, Varin Cedé berättade lite om portalstenarna för mig. Hon berättade om er resa. Tänker du verkligen göra detta? Jag har inget val, Egwen. Han måste förflytta sig snabbt, och det fanns inget sätt som var snabbare än portalstenarna. De var lämningar från en ålder äldre än till och med sagornas ålder, och tydligen hade inte ens Eiserna under sagornas ålder förstått dem helt. Men det fanns inget snabbare sätt att förflytta sig, om det fungerade som han hoppades. Moraine hade lyssnat tålmodigt, särskilt på det som Mert sa, fast Rand inte begrep varför. Nu sa hon, Varin berättade om er färd med portalstenarna för mig också. Då var det bara en liten grupp människor och hästar, inte hundratals. Och även om du inte var nära att döda allihop så som Mert säger, så lät det likväl inte som en upplevelse som någon gärna skulle vilja upprepa. Det gick inte som du hade tänkt dig heller, och dessutom krävde det en stor mängd av kraften. Nästan tillräckligt mycket för att döda dig, sa Varin. Vågar du verkligen ta de risker det innebär? ens om du lämnar kvar de flesta älgkrigarna. Jag måste, sa han, och kände igen på det lilla hårda föremålet som låg tillsammans med breven i bältespåsen. Men hon fortsatte som om han inte hade sagt någonting. Är du säker på att det finns någon portalsten i älöknen? Varin vet mer om dem än jag, det är sant. Men jag har aldrig hört talas om att det skulle finnas någon där. Och om det skulle göra det, kommer den i så fall att föra oss närmare Ruidin än vi är nu? För ungefär 600 år sedan, sa Rand, var det en gårdfarihandlare som försökte se Ruidin. En annan gång skulle det ha varit ett sant nöje att som omväxling få föreläsa för henne istället för tvärtom, men inte idag. Det var för mycket som han inte visste. Det fick han tydligen inte. Men han påstod att han hade sett en gyllene stad som svävade bland molnen över bergen. Det finns inga städer i älöknen, sa Lärn, vare sig bland molnen eller på marken. Jag har stridit mot älfolket. De har inga städer. Egwene nickade. Evienda sa att hon aldrig hade sett en stad förrän hon lämnade öknen. Kanske det, sa Rand. Men gårdfarihandlaren såg också någonting som reste sig ur sluttningen till ett av dessa berg. Det var en portalsten. Han beskrev den mycket noga. Och det finns ingenting annat som liknar en portalsten. När jag beskrev en sån sten för huvudbibliotekarien i Klippan, utan att nämna var det var han sökte efter, men det brydde han sig inte om att tillägga, kände han igen beskrivningen även om han inte visste vad det var för någonting. Han visade mig 4 stycken på en gammal karta över Tyr. 4? Moraine lät förbluffad. Alla i Tyr? Så vanliga är inte portalstenar. 4, sa Rand bestämt. Den knotige gamle bibliotekarien hade varit säker på sin sak. Han hade till och med letat fram ett gammalt gulnat manuskript som beskrev de försök som hade gjorts att flytta dessa okända föremål från en tidigare ålder till stora samlingen. Alla sådana bemödanden hade misslyckats och till sist hade tyrenierna gett upp. Rand såg det som en bekräftelse. Han visste att portalstenar gjorde motstånd mot att flyttas. En av dem ligger mindre än en timmes ridväg härifrån, fortsatte han. Eftersom mannen var en gårdfarihandlare lät älfolket honom återvända hem med en av sina mulor och så mycket vatten som han kunde bära. På något vis lyckades han ta sig så pass långt som till en städding belägen i världsryggen där han träffade en man vid namn Soran Milo. Milo arbetade då med en bok som heter De svartslöjade bödlarna. Och när jag frågade efter böcker om älfolket letade bibliotekarien upp ett skamfilat exemplar av den. Tydligen skrev Milo bara utifrån sina observationer av de ale som kom till städdingen och fick i princip allting om bakfoten, enligt Ruark. Men en portalsten kan inte vara någonting annat än en portalsten. Han hade granskat andra kartor och manuskript också, dussintals av dem, under förevändningen att han studerade Tyrs historia och lärde sig hur landet styrdes. Ingen kunde ha haft någon aning om vad han ämnade göra förrän nu. Moraine fnös och hennes vita sto, Aldabe, tyckte stela hennes irritation att döma av sina oroliga steg. En historia som påstås ha berättats av en gårdfarihandlare som sa sig ha sett en gyllene stad bland molnen. Har Ruark sett portalstenen? Han har åtminstone varit i Ruidin. Även om din gårdfarihandlare verkligen gav sig ut i öknen och faktiskt såg en portalsten, så kan det ha varit var som helst. En karl som berättar en historia brukar alltid bättra på det som verkligen har hänt. En stad som svävade bland molnen. Hur vet du att den inte gör det då, sa han. Ruark hade skrattat gott åt alla de felaktigheter som Milo hade skrivit om älfolket. Men när det gällde Ruijin hade han inte varit särskilt meddelsam. Snarare motsatsen. Eilmannen hade vägrat att överhuvudtaget kommentera de delar av boken som påstods handla om Ruijin. Ruijin låg i Yen-klanens territorium, klanen som icke är. Det var ungefär vad Ruark var villig att säga om saken. Man talade inte om Ruijin. Moraine var inte road av hans näsvisa svar, men det brydde han sig inte om. Hon hade själv haft allt för många hemligheter och hade allt för många gånger tvingat honom att följa henne i blindo. Nu var det hennes egen tur. Hon måste lära sig att han inte var någon marionettdocka. Jag ska lyda hennes råd när jag tror att de är goda, men jag tänker inte dansa efter Tervallons pipa igen. Han skulle möta döden på sina egna villkor. Egwen styrde sitt gråa sto närmare, tills hennes knä nästan vidrörde hans. Rand, tänker du verkligen riskera våra liv när du vet så lite? Ruark berättade ingenting, eller hur? Evienda sluter sig alltid som en mussla när jag frågar om Ruijin. Mert såg illamående ut. Rand visade inte hur skamsen han blev. Han hade inte tänkt skrämma sina vänner. Det finns en portalsten där, vidhöll han. Han klämde på det hårda föremålet i bältespåsen. Det måste fungera. Bibliotekariens kartor hade varit gamla, men på ett sätt hade det bara varit bra. De gräsmarker där de red fram nu hade varit skog då kartorna ritades, men en del träd fanns kvar. Glest utspridda små dungar med vit ek, tall och jungfruhår och höga ensamma träd som han inte kände igen, med smala, knotiga stammar. Nu täcktes kullarna huvudsakligen av högt gräs och det var lätt att urskilja landets konturer. På kartorna hade det funnits två höga böjda åsar, den ena tätt intill den andra, som hade pekat mot ansamlingen av runda kullar där portalstenen befann sig. Om nu kartorna var välgjorda, om bibliotekarien verkligen hade känt igen beskrivningen och om markeringen i form av en grön fyrkant verkligen betydde forntida lämningar som han hade hävdat. Varför skulle han ljuga? Jag börjar bli alldeles för misstänksam. Nej, jag måste vara misstänksam. Tillitsfull som en huggorm och lika kall. Men han tyckte inte om det. Borta i norr kunde han ett och jämt urskilja några kullar som var helt utan träd. På slänterna rörde sig prickar som måste vara hästar. Det var storfurstarnas jordar som betade där den gamla ogirlunden hade legat. Han hoppades att Perrin och Loyal hade kommit iväg utan missöden. Hjälp dem, Perrin, tänkte han. Hjälp dem, för jag kan inte. Att den forna ogirlunden var inom synhåll innebar att de båda åsarna måste vara nära. Och snart fick han mycket riktigt syn på dem en bit söderut. De såg ut som två pilar som låg bredvid varandra och kröntes av varsin tunn rad med träd som avtecknade sig mot horisonten. Bortom dem trängdes låga, runda kullar som liknade gröna, gräsklädda bubblor. Det var fler kullar än på den gamla kartan. För många, eftersom hela området inte var mer än en kvadratmil stort. Hur skulle han veta var portalstenen fanns om kartan inte stämde? Eilkrigarna är många, sa Lan tyst, och har skarpa ögon. Rand gav honom en tacksam nick, höll in Jadeen och föll tillbaka så att han kunde lägga fram problemet för Ruark. Han beskrev portalstenen, men utan att säga vad det var för någonting. Det skulle finnas nog tid för förklaringar när de väl hade funnit den. Han började bli riktigt bra på hemligheter. Förmodligen visste Ruark ändå inte vad en portalsten var. Förutom Aesedena var det få som kände till dem. Han hade själv inte vetat var de var förrän någon hade berättat det för honom. Ejlmannen som med långa kliv gick bredvid den apelkastade hingsten rynkade lätt på ögonbrynen. Hos en annan man skulle det ha varit en bekymrad grimas. Sen nickade han. Vi kan hitta den. Han höjde rösten. Athendor, för Aldasser din, du är di Maldin, för Darres mig, säger Dun, Shemad Konde. När han ropade lämnade medlemmarna av de namngivna krigarordnarna ledet och kom fram i täten, tills gott och väl en fjärdedel av ejlkrigarna trängdes kring honom och Rand. Röda sköldar, örnens bröder, vattensökare, spjutets jungfrur, svarta ögon, åskvandrare. Rand såg Egwens vän Avienda bland dem. En lång, vacker kvinna med högdragen, allvarlig blick. Ibland hade hans sovrumsdörr bevakats av spjutjungfrur, men henne hade han inte sett förrän ejlkrigarna samlades inför uttåget från klippan. Hon mötte hans blick, stolt som en grönögd hök. Sen knyckte hon på nacken och vände sin uppmärksamhet mot klanhövdingen. Nåväl. Jag ville ju vara en vanlig människa igen, tänkte han, lite sorgset. Ejlkrigarna behandlade honom onekligen så. Klanhövdingen lyssnade dem respektfullt på, men det var också allt. De visade inga av de utstuderade vördnadsbevis som en furste skulle kräva. Och när de lydde Ruark var det som en överenskommelse mellan jämlikar. Rand kunde knappast vänta sig att de skulle behandla honom annorlunda. De representerade Ejlfolkets alla klaner, utom Jen-klanen naturligtvis. Rand lyckades aldrig få klart för sig om Jen verkligen existerade, eftersom Ejlkrigarna alltid omnämnde dem på ett sätt som lika gärna kunde tyda på motsatsen. Däribland några klaner som stod i blodsfejd med varandra, och andra som ofta stred sinsemellan. Så pass mycket hade han åtminstone lyckats lära sig om dem. För inte första gången undrade han vad som hade hållit dem samman så här långt. Var det bara profetiorna om klippans fall och sökandet efter han som kommer med gryningen? Det är mer än så, sa Ruark, och Rand insåg att han hade tänkt högt. Det var profetian som drog oss över drakmuren, och till Tirs klippa drogs vi av namnet som icke uttalas. Det namn han avsåg var Drakens folk, ett hemligt namn på Ejlfolket. Det var bara klanhövdingar och visa som kände till det, och de använde det tydligen bara sinsemellan, och det är mycket sällan. Och sen... Naturligtvis får ingen spilla någon ordenskamrats blod. Men att blanda Sharad med Goshain, Tardad och Nakai och Shaidu. Även jag skulle kanske ha dansat spjutdansen med Shaidu, om inte de visa hade fått alla de som skulle korsa drakmuren att svära vatteneder på att de på den här sidan bergen skulle behandla alla andra ejl som om de tillhörde samma orden. Till och med Shaidu, de smygande. Han ryckte lätt på axlarna. Du ser, det är inte lätt, inte ens för mig. Dessa Shaidu är alltså dina fiender. Rand stakade sig när han uttalade namnet. I klippan hade ejlkrigarna varit uppdelade i ordnar, inte i klaner. Vi har undvikit blodsfejd, sa Ruark. Men Tardad och Shaidu har aldrig stått på vänskaplig fot. Våra septer gör ibland räder mot varandra och skäl jätter eller boskap. Men här har vi alla hållit eden. Trots tre blodsfejder och dussintals gamla fiendskaper mellan klaner eller septer. Just nu gör det sitt till att vi är på väg mot Druidin, även om vissa kommer att lämna oss innan vi når fram. Ingen får spilla blod hos någon som färdas till eller från Druidin. Ejlmannen tittade upp mot Rand med fullständigt uttryckslös min. Måhända kommer snart ingen av oss att spilla en annan Ejls blod. Det var omöjligt att avgöra om han ansåg att detta var någonting att se fram emot. Ett vibrerande tjut hördes från en av jungfrurna. Hon stod på toppen av en kulle och svängde armarna över huvudet. De tycks ha hittat din stenkolonn, sa Ruark. Moraine samlade sina tyglar och gav Rand en outgrundlig blick när han red förbi henne och ivrigt sporrade J.D. in till galopp. Egwene red fram till Mert och böjde sig mot honom med ena handen runt den höga sadelknappen. De förde ett lågmält samtal. Det verkade som om hon försökte få honom att berätta eller tillstå någonting. Och att döma av Märts yviga gester var han antingen oskyldig som ett spädbarn eller ljög som en häst. Rand hoppade ur sadeln och tog sig snabbt upp för den mjuka sluttningen för att se vad spjutjungfrun, det var Avienda, hade hittat. Halvt begravd i marken och nästan dold av det långa gräset stod en vittrad stenkolonn, minst 3 famnar hög och lika många fot tjock. Varje tum var täckt med sällsamma symboler och var och en omgavs av en tunn rad tecken som kunde vara bokstäver. Även om han hade kunnat läsa detta språk, om det nu var ett språk, så hade texten, om det var vad det var, för länge sedan nötts till oläslighet. Symbolerna var lite lättare att urskilja, åtminstone några. Andra kunde lika gärna ha varit spår efter regnet eller vinden. Rand ryckte loss gräset i stora tovor så att han skulle kunna se bättre och sneglade på Avienda. Hennes chofa låg över axlarna och blottade det korta rödaktiga håret och hon betraktade honom med ett hårt behärskat uttryck. Du tycker inte om mig, sa han. Varför? Det var en särskild symbol som han måste hitta. Den enda som han kände till. Tycka om dig, sa hon. Du är kanske han som kommer med gryningen, en ödets man. Vem kan tycka om eller tycka illa om en sån person? Dessutom är du fri, våtlänning trots ditt ansikte, och ska likväl fara till Ruidin för din heders skull, medan jag... Medan du var då, frågade han när hon avbröt sig. Han sökte sakta över stenens yta. Var var den? 2 parallella våglinjer som korsades på snedden av en underlig krumelur. Ljus. Om den är under marken kommer det att ta oss flera timmar att gräva fram den. Plötsligt skrattade han till. Det skulle inte ta flera timmar. Med kraftens hjälp kunde han lyfta upp hela kolonnen ur marken. Eller så kunde Moraine eller Egwene göra det. Portalstenarna gjorde visserligen motstånd mot att bli flyttade. Men så pass mycket skulle det säkert gå. Däremot skulle kraften inte hjälpa honom att finna den symbol som han letade efter. Det kunde han bara göra genom att känna sig fram över stenen. Istället för att svara satte sig elkvinnan smidigt på huk med spjuten över knäna. Du har behandlat Elaine illa. Jag borde inte bry mig om det. Men Elaine är nästan syster till Egwene som är min vän. Men Egwene tycker fortfarande om dig. Så för hennes skull ska jag försöka. Rand, som fortfarande letade på den tjocka kolonnens yta, skakade på huvudet. Ibland fick han en känsla av att alla kvinnor tillhörde ett skrå på samma sätt som hantverkarna i en stad. Om han stötte sig med en av dem så visste de 10 man träffade på därnäst om det och ställde sig på sin medsysters sida. Han hejdade sina fingrar och återvände till den del av ytan som han just hade undersökt. Symbolen var så nedvittrad att det var nästan omöjligt att urskilja den. Men han var säker på att det var de våglinjer som han sökte. De representerade en portalsten på Tomans huvud, inte i Ejlöknen. Men symbolen befann sig där kolonnens bas skulle vara när den stod upprätt. Symbolerna i toppen representerade olika världar, medan de i botten stod för 2 portalstenar. Med en symbol från övre delen och en från undre borde han kunna färdas till en given portalsten i en given värld. Om han bara använde en från undre delen kunde han nå en portalsten i sin egen värld. Det visste han av egen erfarenhet, till exempel portalstenen i Rudin. Om han visste hur dess symbol såg ut. Det var nu han behövde tur, behövde hjälp av Taverans förmåga att styra slumpen. En hand sträcktes över hans axel och Ruark sa motvilligt: "De här båda används för Ruidin i gamla skrifter. I forna tider fick man inte ens skriva namnet." Han följde två trianglar med fingertoppen. Båda genomkorsades av någonting som liknade en blixt. Den ena triangeln var riktad åt höger, den andra åt vänster. "Vet du vad det här är?" frågade Rand. Ailmannen vände bort blicken. "Bränner mig, Ruark. Jag måste veta. Jag vet att du inte vill prata om det, men du måste berätta det för mig." "Berätta, Ruark. Har du sett en sån här sten förut?" Den andra mannen tog ett djupt andetag innan han svarade: "Jag har sett dess like." Det lät som om han fick tvinga fram varje ord. "När en man far till Ruidin väntar de visa och klanmännen på Okenders sluttning vid en sten som denna." Evienda reste sig och gick därifrån med stel hållning. Ruark kastade en fundersam blick efter henne. "Jag vet inte mer än så, Rand Althor. Må jag aldrig finna skugga om jag gör det." Rand drog fingret över den oläsliga skriften som omgav trianglarna. Vilken av de båda var den rätta? Det var bara en som skulle föra honom dit han ville. Den andra kunde lika gärna ta honom till andra sidan av världen eller till havets botten. Resten av ailkrigarna hade samlats med sina packmulor vid kullens fot. Moraine och de andra satt av och ledde sina hästar upp för den svaga sluttningen. Mert höll både Jedins tyglar och sin egen bruna vallack. Han såg till att hingsten inte kom i närheten av Lans Mandarb. Nu när de saknade ryttare kastade de båda hingstarna hetska blickar på varandra. "Du vet verkligen inte vad du gör, eller hur?" protesterade Egwen. "Moraine, du måste hejda honom. Vi kan rida till Ruidin. Varför låter du honom fortsätta med det här? Varför säger du ingenting?" "Vad tycker du att jag ska göra?" sa Aesir Den syrligt. "Jag kan knappast ta honom i örat och dra honom därifrån. Vi får kanske se vad för nytta man egentligen kan ha av drömmandets gåva." "Drömma?" sa Egwen skarpt. "Vad har drömmar med det här att göra?" "Kan ni vara tysta, ni båda?" Rand tvingade sig att låta tålmodig. "Jag försöker bestämma mig." Egwen gav honom en förtörnad blick. Moraine visade inga känsloyttringar, men iakttog honom uppmärksamt. "Måste vi göra så här, Samert? Vad har du emot att rida?" Rand bara tittade på honom och han ryckte besvärat på axlarna. "Åh, bränner mig. Om du försöker bestämma dig..." Han tog båda hästarnas tyglar i ena handen och grävde fram ett mynt ur fickan. Det var en guldmarker från Tervallon. Han suckade. "Det måste förstås vara ett likadant mynt igen." Han rullade myntet över baksidan av fingrarna. Jag har tur ibland, Rand. Låt min tur välja. Blir det huvud tar du den som pekar åt höger. Blir det låga tar du den andra. Vad tror du?" "Det här var det löjligaste," började Egwen. Men Moraine tystade henne genom att lägga handen på hennes arm. Rand nickade. "Varför inte?" Egwen muttrade någonting. Han uppfattade bara orden män och pojkar, men det lät inte särskilt uppskattande. Mert singlade upp myntet i luften med tummen och det blänkte matt i solen. När det nådde den högsta punkten i sin bana snappade Mert åt sig det och slog ner det på baksidan av andra handen. Sen tvekade han. "Det är allt en fördömt viktig sak att singla slant om, Rand." Rand la handflatan på en av symbolerna utan att titta på dem. Den här, sa han. Du valde den här. Mert kikade på myntet och blinkade. Det stämmer. Hur kunde du veta det? Det måste fungera förr eller senare. Ingen av dem förstod vad han menade. Det såg han på dem, men det spelade ingen roll. Han lyfte handen och tittade på symbolen som han och Mert hade valt. Triangeln pekade åt vänster. Solen hade passerat zenit. Han måste göra rätt nu. Ett misstag kunde innebära att de förlorade tid istället för att vinna den. Han intalade sig att det var det värsta som kunde hända. Han reste sig upp och plockade upp det hårda föremålet ur bältespåsen. Det var en liten figur i blank, grön sten, inte större än att den lätt fick rum i hans slutna hand. Den föreställde en rundnätt man som satt med korslagda ben och hade ett svärd vilande över knäna. Rand gned med tummen över figurens skalliga huvud. Samla ihop allesammans. Allihop, Roark. Säg åt dem att ta med packdjuren upp hit. Alla måste vara så nära mig som möjligt. Varför? Frågade Ailmannen. Vi ska fara till Rudin. Rand bollade lätt med den lilla statuetten och böjde sig ner för att klappa portalstenen. Till Rudin, nu med en gång. Roark gav honom en lång, outgrundlig blick. Men sen reste han på sig och ropade på de andra älkrigarna. Moraine kom upp för den gräsklädda sluttningen, ett steg närmare Rand. Vad är det där för någonting? Frågade hon intresserat. En angreel, sa Rand och vred på den. En som män kan använda. Jag hittade den i stora samlingen när jag letade efter den där dörröppningen. Det var svärdet som fick mig att plocka upp den. Och sen visste jag vad det var. Om du undrar hur jag tänker leda tillräckligt mycket av kraften för att förflytta oss allihop, älkrigare, packmulor, allt och alla, så är detta svaret. Rand, sa Egwene oroligt. Jag är övertygad om att du gör vad du anser vara det bästa, men är du säker på att det går? Är du säker på att angreelen är tillräckligt stark? Jag kan inte ens avgöra om det är en angreel. Jag tror dig på ditt ord, Rand. Men alla angreel är inte lika. Åtminstone de som kvinnor kan använda. Några är kraftfullare än andra. Och storleken eller formen ger ingen ledning. Naturligtvis är jag säker, ljög han. Han hade inte haft någon möjlighet att pröva den. Inte till detta syfte. Men han trodde att den skulle förslå, nätt och jämnt. Och dess blygsamma storlek innebar att ingen visste att den försvunnit från klippan. Såvida de inte bestämde sig för att gå igenom inventarieförteckningen över stora samlingen, vilket var föga troligt. Du lämnar Kalendor kvar och tar istället med dig den där, muttrade Moraine. Du tycks ha stora kunskaper om portalstenar. Mer än jag skulle ha trott. Varin berättade en hel del, sa han. Det var sant. Men den som först hade förklarat deras funktion för honom hade varit Lanfear. Då hade han känt henne som Celine. Men han tänkte inte förklara detta för Moraine. Lika lite som han tänkte berätta om det erbjudande som Lanfear hade givit honom. Eisedén hade mött beskedet om Lanfears uppdykande med allt för stort lugn, till och med för att vara Moraine. Och hon hade den där vägande blicken i ögonen, som om hon hade satt honom på en vågskål för sin inre blick. Var varsam, Randall Thor, sa hon med sin kyliga, musikaliska röst. Alla Taveren formar väven i någon grad. Men en Taveren som du skulle kunna riva sönder ålderns slöja för evig tid. Han önskade att han visste vad hon tänkte på. Han önskade att han visste vad hon planerade. Älkrigarna kom upp på kullen med sina packmulor, fyllde slänten när de samlades tätt omkring honom och portalstenen. De trängde sig samman till alla stod skuldra mot skuldra, utom Moraine och Egwene som fick ett litet utrymme för sig själva. Roark knickade åt honom som för att säga Det är färdigt. Nu vilar det i dina händer. Rand grep om den blankgröna angrilen. Han övervägde att säga åt älgkrigarna att lämna kvar packdjuren, men det var inte säkert att de skulle lyda honom. Dessutom ville han ha allihop med sig när han kom fram, ville att alla skulle känna att han hade behandlat dem väl. Välvilja var någonting som kanske skulle vara svårt att skaffa sig i älöknen. Allihop betraktade honom. Deras miner var outgrundliga, men några av dem hade tagit på sig sina slöjor. Mert rullade nervöst sin Tervallon-marker över fingrarna, om och om igen. Och i Egwens panna glänste svettpärlor. Men de båda var de enda i sällskapet som visade någon oro. Det var ingen mening med att vänta längre. Han måste gå framåt fortare än någon trodde. Han svepte in sig i tomrummet och sträckte sig efter urkällan. Detta sjukliga, flimrande ljus som ständigt väntade precis bakom hans axel. Kraften fyllde honom. En fläkt av liv. En stormvind som kunde slita upp stora ekar med rötterna. En stormvind fylld med ljuv blomdoft. En stinkande dunst från en avskrädeshög. Han svävade i tomrummet, fixerade den blixtgenomkorsade triangeln med blicken och sträckte sig genom angrilen, drog in Shidins rasande flodvåg. Han måste förflytta dem allihop. Det måste gå. Han höll symbolen fast, drog in kraften, drog in den i sig tills det kändes som om han skulle sprängas. Han drog in mer och sen ännu mer. Världen tycktes försvinna som i en blinkning.